Texten som är föreslagen för idag, den kommer från Johannes evangeliet, det 21 kapitlet, vers 1 till och med 14. Sen visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallas tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." Och de sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade: "Nej." Och han sa: "Kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni." De kastar ut näten och nu orkar de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då steg de i land och fick se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land näten, som var fulla av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Ja, det är fortfarande påsk. Och ni som har lite koll så ser ni att det är 6 stycken ljus här framme på nattvardsbordet. Och 6 ljus, det indikerar fest. Och den här tiden är det fest ända fram till att Jesus får fara till sin far i himlen. Det är fest. Och påskens vittnen är rubriken idag. När man tänker de här lärjungarna, då tänker man, ja, men det här måste väl varit starka trosmänniskor som var trygga med att Jesus alltid med i alla situationer. De levde i sin tro och de tvivlade inte. De hade ju gått med Jesus i 3 år. Så de måste väl ha någon koll, kan man tycka. Men om vi läser texten så är det ganska långt ifrån verkligheten. Och jag vill säga tack och lov för det. För då kanske jag också platsar. Det är inte de perfekta som Bibeln beskriver. Det är vanliga människor som du och jag. I alla fall som jag. Jag kan ju bara prata för mig själv egentligen. Och även om jag har levt med Jesus under en lång tid, så finns det både dalar och toppar i min tro. Ibland är det lättare och ibland är det svårare. Men i vilket fall som helst, vi är tillbaka vid Tiberias sjö, eller till Genesarets sjö som den också heter. Det är samma sjö där Petrus fick sin kallelse att följa Jesus för ungefär 3 år sedan. Och Petrus och några andra lärjungar, de hade alltså gått från Jerusalem till Galileen. För det var vad Jesus hade sagt åt dem att göra. Och så långt kanske inte är så konstigt. De hade mött Jesus vid 2 tillfällen. Jesus hade kommit plötsligt. Och så lika plötsligt hade han lämnat dem. Men de hade lyssnat och de gick till Galileen. Men vet du, jag tror att det här var ett gäng ganska förvirrade människor. De kanske var lite grann i chock fortfarande. Efter det tumultartade som de varit med om en dryg vecka tidigare. För jag menar, det de hade varit med om, det hade ingen, vare sig tidigare eller senare, varit med om. Deras mästare hade fängslats. torterats, förhörts, piskats svårt och sen har han blivit korsfäst. Det kanske inte är unikt, men han hade uppstått igen. Men det här första, att han hade fängslats, torterats, dödats, det måste funnits med dem. När är det vår tur? Kommer vi näst på listan och bli fängslade? Och det här tänker jag att de levde med, hade med sig in i lördagen, in i det vi kallar för påskafton. Den här rädslan, oron. Och sen på söndagen när de är där, helt plötsligt dyker Jesus bara upp. Den där känslan av att, oh, det som hände där, har det inte hänt? För nu är ju Jesus här. Fast vi vet ju att han var där. Alltså rent rationellt så är det här ganska omtumlande, skulle jag vilja påstå. Det kanske inte alltid är så lätt att tro på det man ser då, när man har sett något annat tidigare. Det var första gången. Och andra gången är Thomas där och han har ju inte sett det här. Han har ju bara hört lärjungarnas berättelse. Och det är nog heller inte så där vansinnigt lätt att tro på. Men Jesus kommer och visar sig även för Thomas. Så två gånger har de sett Jesus. Och där får de då instruktionen att gå till Galileen. Men vad händer sen? Under en vecka. Absolut ingenting. Och då kommer det där igen, skulle jag tänka mig. Har de hittat på det här i sin förtvivlan? Var det en dröm? Och mitt uppe i alltihop det här så säger Petrus, hörni grabbar, jag orkar inte bara gå här och fundera. Jag måste göra någonting. Kan vi inte gå ner och fiska? Är det någon som vill hänga med? Och så gör de det. Och om vi nu tänker efter, vilka var det nu som hade gått till Galileen? Och så tänker jag så här, de här som nu hade gått till Galileen, kan vi känna igen oss i dem? Kan vi hitta oss själva i den här gänget som nu fanns där? Det är så skönt att det finns kloka människor som har gått före och jag har hittat lite inspiration hos Bengt Pleijel, en klok präst. Och han får vara med på ett hörn i den här predikan. Om vi börjar med Petrus. Det var ju han som hade liksom ledaransvaret. Man märker ju gång på gång hur han kliver fram och ställer sig i fronten. Och de andra verkar ju lyssna till honom. Jag vet inte om någon av er kan känna igen sig i Petrus. Man jobbar och sliter för att få igång andra. Och jag tänker på det Paulus skriver i Galatierbrevet. Nu lever inte mer jag. Det är Kristus som lever i mig. Den är ju ganska stor, den texten. Men om du har varit i någon form av ledarfunktion någon gång så kanske man ibland kan känna, nu lever inte mer jag. Det är människors förväntningar och krav som lever i mig. Någon kanske kan känna igen sig i den tanken. Och kanske var det så att Petrus hade ingen lust att vara den där ledaren längre. Han kanske hellre ville vara i fred. Men eftersom det brukade vara han som tog initiativ så gick han in i sin roll precis som vanligt. Och vem vet, det kanske Petrus du kan identifiera dig med. Sen har vi Thomas. Det är bara på två ställen som Thomas och Petrus nämns bredvid varandra. Och det här är det ena stället. Thomas, han kallades också Didymus, tvillingen. Och vi vet ju inte, men det kan ju varit så att han hade en tvilling. Eller så kanske det helt enkelt var så att i Thomas så bodde både trons människa och otrons människa. Jag vet inte om du kanske kan känna igen dig i det. Har du tänkt på att ordet tvivel, det kommer från två ord. Tvi, det betyder två. Och vel, som står för vela. Man velar åt två håll. Jag vill tro. Hjälp min otro, typ. Jag vet i mitt huvud att Jesus har all makt. Men ibland så tycker jag inte jag har sett så där väldigt mycket av det. Så stämmer det där? Den här ambivalensen, den här viljan, men också det jag ser som kanske inte alltid går ihop med det jag vill. Kanske är du där, jag vet inte. Så kommer vi till nästa, det är Natanael. Och det vi vet om honom är att han är från Kana i Galileen. Och Kana, det ligger någon mil från Nasaret. Och i Johannes 1 så är det Natanael som säger: kan något gott komma från Nasaret? När de säger att Jesus är därifrån. Det var han som satt under ett träd och som Jesus såg var en människa som höll skriften högt. Kan vi tänka att här inne så har vi Natanael-människor? Kanske den här skeptiken. Den som hänger med i kristna sammanhang men ofta är lite negativ och lite sur. Den som kanske inte klarar av förändring. Och som säger, ja men så här har vi alltid gjort och det fortsätter vi med. Eller, det här har vi ju aldrig gjort. Det kan ju inte fungera. Eller, vi prövade det här för 20 år sedan. Och det fungerar inte då. Och det kommer förmodligen inte att fungera nu. Den här som kanske stärker sitt förhållningssätt med utdrag från Bibeln. Och gärna citerar lämpliga bibelställen. Jag vet inte. Vi kan vara Natanael i omgångar, i perioder i livet också. Ja, och sen har vi då Zebedaios söner. I det här fallet så fick de inte sina förnamn, utan de var helt enkelt ihopkopplade med sin far, Zebedaios. Vi vet att det är Jakob och Johannes, men frågan är, varför skriver inte Johannes ut det då? Kan det vara det att nu var man tillbaka i Galileen där allting började? De är tillbaka i släkten, bland vänner, bland bekanta. De som har sett hur de växte upp. De har bindningar till släkt och kultur. Kanske inte fullt ut en egen identitet, för de är en del av stora sammanhanget. Vad ska andra tycka och tänka? Vad ska släkten säga? Och kanske säger släkten, ja, vad var det vi sa när ni gav er iväg? Nu är ni all tillbaka. De vågar inte riktigt tala om det. Tala om liksom att det här invanda, att det skaver och känns torrt. De finns bara av tradition och hävd. Zebedaios söner. Och om alla andra är nöjda med situationen, ja, då är det nog bäst att jag rättar mig i ledet. Till sist har vi två anonyma lärjungar. Kanske är det så du känner dig. Ingen som riktigt märker dig. Du kanske känner dig lite utanför. Värsta fall en del av statistiken i matriken. Ingen frågar egentligen efter vad du vill, vad du tänker. Inte riktigt säker på vad du har för gåvor. Men du är med i alla fall. Kan ju fundera på om vi finns med bland de här lärjungarna på ett eller annat sätt. Jag tycker det är ganska spännande när jag läser en bibelberättelse och ser var kan jag få plats i den här berättelsen. Är jag i utkanten? Är jag mitt i? Kan jag kliva in i någon av dem som nämns i berättelsen? Det kan bli ganska mycket aha-upplevelser, kan jag berätta för er. Nåväl, de här lärjungarna nu då, som finns. De har liksom inte lyckats, kan vi väl konstatera. De vet på något sätt att Jesus är uppstånden eftersom de har träffat honom vid två tillfällen. Och de har nu i alla fall lytt uppmaningen att gå till Galileen. Det är ju gott så, men sen, nu är de tillbaka och fiskar. Det var ju något som de visste hur man gjorde. De letar rätt på näten, kollar att de är hela och så ber de sig ut på sjön. De är tysta i båten när de arbetar. Det är natt, Under natten får de inte en enda fisk. Hade de glömt hantverket? Har fisken ändrat beteende? Flyttat sig? Eller är det utfiskat i Genesaret? De är rätt modlösa kan jag tänka mig när de styr tillbaka hemåt. Det som står i texten nu är att Jesus stod på stranden. Han kom inte gående. Han stod där. Och jag kan ju undra hur länge hade Jesus stått där utan att lärjungarna sett det. Och jag tänker att ibland när vi jobbar och sliter och är allmänt duktiga och vi kanske jobbar för Jesus men vi kanske inte alltid räknar med Jesus, missar vi ibland att han faktiskt står där eller står här? Letar vi på fel ställe? Tror vi att Jesus är med oss in till tidens ände? Ja, de här männen i alla fall, de hade inte fått den minsta lilla mört. Och de hade jobbat hela natten. Och så får de den här frågan. Har ni fått någon fisk? Det måste vara lite pinsamt att erkänna att nej, vi har inte fått den minsta lilla fisk. Näten är tomma. Och så får de en befallning. Kasta ut näten på höger sida om båten. Och nu blir det ju lite spännande. Varför just höger sida? Det finns en man som heter Erik Bernspång. Och han, där hittade jag följande förklaring. Man brukade fiska från vänster sida. Eftersom rodret satt på höger sida. Och om man då skulle kasta ut näten på höger sida. Då var det ju risk att man trasslade in näten i rodret. Därför så kastar man ut på vänster sida. Och om vi tänker efter, vad heter höger sida på en båt? Styrbord. Yes, det kommer där. Så där har vi förklaringen då att de förmodligen varit lite konfunderade att de skulle kasta ut på höger sida. Men det finns fler fel här. Jesus säger alltså kasta ut nätet från fel sida båten. Han sa att de skulle kasta ut näten på morgonen, vilket var fel tid på dygnet. Och så skulle de kasta ut näten bara 100 meter från land. Och där brukar det aldrig finnas någon fisk. Så det är alltså fel ställe i sjön dessutom. Av någon anledning så gjorde de som Jesus sa. Och det de fick var ju en jättefångst. Och det var ju väldigt tur att de inte började skratta bort Jesu instruktioner där. Utan de faktiskt gjorde som han sa. De kunde ju ha gjort det. De var ju proffsen på att fiska och de visste inte vem det var som stod där på land. Men de gjorde som Jesus sa. Och lyssna nu. De gjorde något ovanligt. Och det gav resultat. Det tycker jag är lite spännande att fundera på. Och det kan vi göra någon gång. Kanske är det så att det ska hända något i våra liv. I vår församling. Kanske vi ibland måste ge upp vår duktighet. Kanske vi behöver släppa sådana här strategier, system och managementsystem. Kanske är det ibland att det är det oväntade som Jesus vill att vi ska göra. Var stilla inför Jesus och lyssna till vad han försöker säga oss. Jesus hade stått på stranden en bra stund. Jag tänker att han står här och bara väntar. Är det nu vi, precis som Johannes, kanske kan säga det är Herren. Jesus är här. Han är uppstånden. Och då är frågan. Gör vi som Petrus då? Slänger oss i vattnet. Rusar upp på stranden. Och när Jesus ber om några fiskar så är det han som springer iväg och drar upp näten på land. Ni vet de där näten som var så fulla att sex män inte orkade dra dem. Helt plötsligt så klarar Petrus av det alldeles själv. Var fick Petrus den kraften ifrån? Kanske är det så att när vi kommer nära Jesus så får vi kraft att orka. Jesus ger oss den kraften. Och Petrus kommer tillbaka med fiskarna. Jesus, han hade tänt upp en eld och redan börjat grilla fisk och bröd där på stranden. Och jag är väldigt säker på att Jesus hade kunnat se till att det faktiskt fanns tillräckligt mycket fisk för allihop. Men ändå så ber Jesus, Petrus och lärjungarna hämta fisk. Och det jag läser i evangelierna, det är att Jesus gång på gång eller hela tiden bjuder in oss. Han vill göra saker tillsammans med oss. Jesus vill ha oss som sina medarbetare. Vi står inte bara där och tittar på, utan Jesus vill dra in oss i arbetet. Vi kan ta exemplet med kvinnan vid Sykars brunn. Jesus har inget att hämta upp vattnet med. Han inbjuder kvinnan att hämta upp vatten till honom. Nu har Petrus kommit med den där fisken som Jesus bett om. Och jag vet inte, men det är möjligt att Petrus iver svalnar lite när han ser den här elden. I den här texten, i den grekiska, i grekiskan där, så är det så att det här ordet för koleld, det bara används en gång till i hela Bibeln. Och det är i samband med kolelden på överste prästens gård, där Petrus värmde sig och där han förnekar Jesus 3 gånger. Det är där och det är nu det här uttrycket för koleld står. Frågan är om det är en tillfällighet att Johannes använder det, den beskrivningen. Men jag tror inte det. Inte om vi läser fortsättningen av den här berättelsen, vilket vi inte ska göra nu. Det kan ni göra hemma. Men jag tänker att det var det. Petrus är tillbaka. Han ser kolelden. Han minns vad som hände när han förnekade. De andra lärjungarna kanske också sitter där och funderar. Det är en lite spänd stämning. Ingen vågar fråga vem det är. De inser att det är Jesus. Och de kanske funderar på, oj, gjorde vi rätt nu då när vi gick ut och fiskade? Och så kanske de funderar på den här enorma fångsten. Det fanns både stora och små fiskar. Och i den grekiska texten, nu kommer vi dit igen, så är det en förstärkning, mega. Så det var mega stora fiskar. De är extra stora. Och 153 stycken. Och eftersom det står 153 stycken så är det säkert något speciellt. Det finns inte förklarat. Kanske är det bara så att ni vet, när man är i chocktillstånd, då ser man detaljer. Då ser man kanske inte alltid, utan av bara farten så räknar Johannes de här fiskarna och så skriver han ner det. Det liksom är det som är det verkliga. Men det är också så att Johannes har ju en förmåga att vara lite mystisk, om man får säga så. Och självklart så finns det de som har försökt ge förklaringar till de här 153 fiskarna och försöker tolka det. Det finns säkert vettiga förklaringar. Jag tänker inte ge dem idag. Ni får gärna komma efteråt så kan ni få några förklaringar. Så har vi något att prata om inte annat. Men vi kan bara nöja oss med att det var fantastiskt mycket fiskar. Så, kolelden brinner. Jesus säger kom och ät. Och kanske den uppmaningen kom och ät gäller dig idag. Vi tappar orken. Vi behöver näring för att orka. Och snart ska vi ta en stund och be. Och kanske också det tillfälle att lyssna. Som jag har sagt förut och har sagt så många gånger. Jag tänker att Jesus står här. Han kommer inte först när vi börjar be. Han var här när vi börjar vår gudstjänst. Och han följde oss hit. Och han följer oss när vi går härifrån, som vi brukar säga i samband med nattvarden. Och den vi tror på är den uppståndne Jesus som är närvarande. Det kan ju vara så att Jesus tycker att vi håller på att kasta ut näten åt fel håll. Och att han tycker att vi ska kasta dem åt andra hållet, det vi tycker är fel håll. Vi kan ju fortsätta den här inslagna vägen. Men lyssna och fundera. Ibland så blir saker och ting bara glasklara när vi får ta en stilla stund med Jesus. Och vi får ta det nu. Fundera. Har Jesus något att säga mig när han står där? Kom och ät. Välkommen.